Så någonting som har hjälpt mig hela tiden är att som så här, för varje kund, för varje verksamhet eller vad, vem man nu stöter på när man bara nätverkar, är att ha ett genuint intresse för deras företag och deras business.
Hej och välkommen till Framgångsakademin podcast. Mitt namn är Gustav och jag intervjuar inspirerande ledare och experter. Problemet för många bolag idag är att man har svårt att finna utbildning och utveckling i ett redan pressat schema. Därför har vi på Framgångsakademin skapat digitala utbildningar som du kan inspireras av och lära ut av när du vill, när du har tid. Och det här är kurser inom ledarskap, försäljning och din egna personliga utveckling. Och jag vill också tipsa dig om en rabattkod som vi har just nu. Och den ger dig 20% när du tecknar 12 månader på framgangsakademin.se. Ange koden UTVECKLAS20. Nu tycker jag att vi startar igång poddavsnittet. Välkommen! Varmt välkommen till Framgångsakademin podcast. Och idag sitter jag här tillsammans med grundaren och vdn för Leadpilot, Felix Collin. Collin.
Collin.
Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Ni på Leadpilot, ni jobbar med AI och försäljning och framförallt då att automatisera prospektering och leadsbearbetning. Är det någonting du vill tillägga där?
Stämmer bra, du fick nog med det mesta. Men ja, det är mycket tidsbesparing och automatisera det här grovjobbet som man inte vill sitta med annars. Liksom.
Mm. Härligt. Och vi ska prata om din entreprenörsresa, var det började. Vi kommer prata om Leadpilots resa. Effektivisering är ett stort fokus. Och även Framgångsakademin. Vi har haft ett samarbete, jag tror vi sågs för ungefär 2 år sedan första gången.
Mm.
Och då vi fick hjälp av er, ert leadshanteringssystem. Och ni har också använt våra kurser.
Stämmer bra.
För era medarbetare. Så att vi har mycket att prata om och jag ser fram emot det här samtalet. Men jag skulle vilja börja med att fråga, effektiviserar du även privat? Är du liksom en sån här toknörd?
Ja, i den rimliga mån som man vill liksom. Men min sambo är ju sjuksyra. Så hennes schema är väldigt oregelbundet. Så då måste man verkligen så här, ta vara på tiden tillsammans också. Så väldigt noga med att man planerar in och liksom strukturerar privata också.
Ja.
Så det är mycket, mycket effektivisering där också.
Ja. Har det varit ett intresse för dig hela livet?
Med effektivisering?
Ja, planering. Och
ja, men det går väl lite hand i hand. Jag är ju utvecklare i grunden och liksom jag har alltid tyckt att det var häftigt. Och då har det spilt över liksom på andra delar också. Och hjälper mig väldigt mycket i mitt företagande också.
Mm. Härligt. Precis, du är ju utvecklare i grunden. Och jag tänker att vi kan börja från start egentligen. Och som jag fattade så när du var 15 år så började entreprenörsresan kan man säga. Vi börjar där.
Precis, det var bra. Inte officiellt, jag var inte tillräckligt gammal för att starta bolag på riktigt. Mm. Men jag var med och startade bolag då. Och egentligen då var det mer ur ett intresse som det företaget skapades. Och sen så insåg vi att ja, men det här som vi brinner väldigt mycket för och tycker är väldigt kul, det vill folk betala för att, liksom, att vi ska kunna göra ännu mer. Så det kom lite ur ett intresse som sen blev ett företag också.
Och vad var det då? Vad var produkten?
Det var faktiskt en spelserver. Så att det var ju mer spelintresse skulle jag säga. Liksom. Och sen så blev det ett företag också. Och mer på hobby och fritid. Liksom. Men det blev ju nästan ett deltidsjobb till slut.
Just det. Mm. Och där såg ni då ett behov hos kunden. Var det en privatperson eller
det var ju privatpersoner då.
Jag vet inte vad spelsar.
Nej, precis. Det kanske inte ska gå in på men det är egentligen bara ja, men man hjälper folk att träffas i ett spel och sen vill folk liksom ja, men bidra till det liksom. Det var väl första tårna i liksom entreprenörskapet. Sen kom ju det mer och mer med tiden. Men det är väl där någonstans det började.
Mm. Och spola fram tiden du går gymnasiet.
Mm.
Och det här bolaget överlever eller avvecklas?
Men det tuffar på. Men sen började jag plugga på KTH också. Och då tar det över mycket av tiden. Och liksom sätter mig in i då företag via KTHs inkubator på fritiden då istället. Så det tar över lite och liksom spelservern får lämnas så länge.
Ja, precis. Ja, men den här, du nämnde det med KTH, inkubatorn. Är det där då som Leadpilot börjar?
Inte ur inkubatorn, men det var väl lite där mitt intresse för liksom det lite verkliga entreprenörskapet började också. Att man kollar på liksom kundnytta. Och det var väl där gnistan tänds att wow, att kunna skapa nytta och göra någonting som man tycker är extremt roligt. Det finns ingen mer motiverande för mig att liksom, man ser att det man gör faktiskt används och hjälper till på något sätt att skapa värde.
Jag vill stanna lite där med kundnytta. För det är ofta det, när jag intervjuar entreprenörer och liksom bolag och sådär, så pratar man väldigt mycket om kundnyttan, och det är inte alltid att liksom ha den här unika idén. Alltså, när jag var liten och så pratade man så här om att ja, men den första som uppfann osthyven eller liksom, så där. Och så tänker man då, ja, men allt finns redan. Liksom. Så att, och det kanske är så också att det handlar om att använda det vi redan har, men att göra mer, till exempel att äta mat är ett basbehov, men Foodora eller andra tjänster hjälper till liksom, med som att det är tid då, som vi har problem i det här landet med, och då får man det hemlevererat. Men återigen till min fråga, kundnytta, var det naturligt för dig då att se det? Alltså, är det en naturlig egenskap hos dig, eller har du övat upp det?
Jag tror jag är lite people pleaser i grund som person, så det går väldigt hand i hand med hur jag är som person. Och är man people pleaser generellt, det finns ju nackdelar med det också, men man får ju med mycket på köpet, att man är väldigt inkännande när det kommer till behov. Och då mynnar det ut i nytta också, om man kan checka in de behoven.
Just det.
Så att, och sen är jag ju butikssäljare också i grund och botten. Och då drillas man ju behov från väldigt tidig ålder. Liksom. Mm. Och jag tror att många har gått den rutten också som jobbar inom försäljning generellt.
Kan du ge något tips till den som inte är en people pleaser? och se det här, för jag förstår att liksom, när du har varit i butik och så att du kan se köpsignal och de delen.
Ja, precis. Och jag tror det handlar om att skapa ett genuint intresse också. Så även om man inte är people pleaser så är man entreprenör och tycker det är intressant med företag. Så någonting som har hjälpt mig hela tiden är att som så här, för varje kund, för varje verksamhet eller vem man nu stöter på när man bara nätverkar, är att ha ett genuint intresse för deras företag och deras business. Det är också väldigt häftigt, för det jag jobbar med nu är att man träffar folk med väldigt många olika branscher. Så då blir det verkligen så här, wow, det här är en bransch jag inte kan någonting om. Och då får man verkligen sätta sig in i den också. Och det mynnar ju ut i liksom kundnytta, för vill man verkligen förstå och liksom lära känna sina kunder så hittar man ju behoven också.
Just det.
Så om man inte är people pleaser kanske man gillar företag och liksom sätter sig in i företag.
Sätta sig in och vara genuint nyfiken.
Ja, det tror jag.
Så. Men om vi spolar fram då till Leadpilots start här. Då har du identifierat en kundnytta. Vad var det då? Företag ville sälja och du tänkte,
ja, löser jag. Precis, det är väl den ständiga jakten på den försvunna kunden, eller vad man ska säga. Och få in fler kulor. Men så det är ju väldigt tydligt liksom behov som många har. Sen gäller det ju att göra det på rätt sätt också. Så mycket är ju liksom devil is in the details. Och ha någon som uppfyller ett behov och göra det på ett bra sätt också. Sen är det ju viktigt att liksom löpande liksom ha en dialog med kunderna och liksom fortsätta utveckla också.
Just det. Så att du märkte då att många företag hade problem med det här med att, eller den ständiga efterfrågan till nya leads och kunder. Och hur kom du just på det ni tog fram, som var då automatisering av leadsbearbetning? Fanns det här innan? För att man kan ju tycka att det här har funnits länge, att automatisera en sån process.
Ja, precis. Automatisering har funnits länge inom försäljning. Sen handlar det om att kanske hitta ett bra flöde i det hela. Och det var väl det lite vi kände att vi saknade. Att liksom man kan automatisera stora processer. Skicka ut jättemycket mejl. Men är det rätt sätt att göra det på? Och vi tänkte då istället att man ska återskapa det mänskliga i det. Så att man automatiserar verkligen det man själv skulle göra. Snarare än att man automatiserar så mycket man möjligen kan. Mm. Att man liksom,
vad menar du med automatisera det mänskliga?
Jag skulle säga att man inte tar det till, man maximerar allting hela tiden. Mm. Så att man tänker smart istället. Mm. Och liksom tänker lite mer som man själv skulle göra. Det går ju att liksom alltid göra något i volym. Men för att liksom väga upp för kvalitet. Så det är väl det jag skulle säga. Att det mänskliga blir liksom mer smart och liksom mer kvalitativt än kvantitativt och bara liksom så mycket som möjligt.
Just det. Mm. Så mer smart.
Ja, men lite
och mänskligt liksom.
Ja, men det är väl lite det man vill nå med AI generellt också. Mm. Att man vill återskapa det mänskliga till slut. Mm. Också.
Just det. Vi kan ta en sväng med AI också, för där vet jag att du faktiskt är kunnig. Det finns många så att säga AI-experter. Ja,
speciellt nu,
ja. Men precis. Och vilket år var det Leadpilot startade?
2019.
Mm. Ja, just det. Och om vi spolar fram till idag då, hur, om man tänker ur bolagsbyggarperspektiv, hur har den resan varit?
Det har hänt väldigt mycket. Alltså, när vi startade 2019, där, det var precis innan corona, och jag som ung vd, första företaget jag driver själv då. Och så här, ja, då kommer pandemin, det kommer sina utmaningar inom alla branscher. Och sen ja, men har ju ekonomin varit som varit, och vi har liksom gått och rest kapital, så vi har gått kapitalrutten och sen omvandlat verksamheten till lönsamhet också, så att fått hinna med mycket på kort tid, internationell expandering och sånt också. Så att jag försöker hinna med mycket.
Ja, jag förstår. Ja. Jag tänker vi går in lite på det här med olika delar inom alltså ett bolag. Man kan effektivisera flera delar, bland annat sälj, företagskultur, administration, marknadsföring. Vilken ska vi börja med?
Oj, bra fråga. Du sa automatisera företagskultur. Jag tror det är mer kopplat till liksom hur man ska bygga ett företag som uppmanar till automatisering. Mm. Just så det kanske man kan börja med att grunda lite. Ja. Hur skapar man rätt förutsättningar för att jobba med effektivisering i företaget också. Och det blir ju lite så att för att kunna göra automatiseringar eller göra något mer effektivt, så måste du hitta problemen överallt i organisationen. Så då måste man skapa en idékultur eller liksom främja att folk lyfter idéer eller friktion eller problem. Ganska liksom värdomslöst. Som gamla skolan är kanske att man kommer med ett problem och ska man komma med en, två förslag på lösningar. Vi har då försökt komma ifrån det lite, för att man ska helt öppet kunna lyfta saker, och sen så kanske en kollega sitter på en, två lösningar. Och hela tiden så här, om man strävar för att bli bättre och liksom om öka det i, få in det att folk förstår, känna sig sedda och hörda, se att det händer saker av de delarna man lyfter, gör ju att man blir mer taggad på att lyfta mer liksom.
Mm. Men det här är väldigt intressant, för att det här, om jag är lite hård då, så många säger det där, och sen så när man väl kommer och besöker ett företag så märker man, men här finns inte den här öppna företagskulturen och det här med att tillåta liksom misstag. Det var väl några år sedan man sa det hela tiden liksom så här, misstag är bra och liksom så här. Och jag tror helt ärligt att många vd:ar känns bara, nej, vi har fan inte råd med misstag. Jag litar på det nu och tror att ni faktiskt följer det här. Så vad, om man tänker konkret, vad har du tänkt för liksom actions när du har velat fullfölja den här bilden av att ha ett företag där man tillåter misstag? Vad liksom i vardagen, i det här mötesrummet, hur agerar du? Är du den som tar ton först, eller säger du liksom, eller frågar du, vad har ni gjort för misstag den här veckan? Alltså, har du något sånt där? Liksom,
Lägg fram allt på bordet.
Ja, precis.
Nej, men jag gillar ju att liksom delegera mycket och liksom få folk att känna att man har ägandeskap över områden och sitt eget arbete. Och det gör ju att man måste få tillåtelse att göra misstag. Men att man har tydliga liksom ramar, och man har fallskärmar också. För det är också så här, ja men hej, välkommen, du får göra hur mycket misstag du vill. Men så vill man ju ändå ha uppbackning och så här, se till att det inte kan bli hur stora misstag som helst. Mm. Så det är också så här, för att få folk att känna ägandeskap och våga göra misstag, så behöver de ju vara medvetna om, ja men det finns allt det här som fallskärmar eller skyddsnät om det skulle hända någonting också. Så att det kanske är det många glömmer, att bara, ja men kör hårt, kör. Mm. Lär er av misstagen, men ofta så vill man ju ha lite trygghet i att man har stöd liksom.
Just det. Och om man bara tar liksom ett exempel från det här då, när du har byggt bolag och din erfarenhet när man tar in en ny person till exempel, hur ser du på den liksom inskolningsfasen, hur har ni gjort?
Det ser ju såklart olika ut beroende på vad man jobbar med. Men där är det jätteviktigt att man, vi har ganska liksom strukturerad onboarding, och när man börjar att man får all kunskap man behöver för att bli självgående också. För annars så litar man inte på sig själv och liksom kan inte göra de misstagen då heller. Så att det är ju, ja men jag vet inte, utan att gå på djupet liksom, det är ju viktigt. Och,
du får gå på djupet om du vill, men en strukturerad onboarding är...
Ja, precis. Ja. Väldigt viktigt. Och sen, ja men kunna följa upp på det. Vad var det som gjorde den här onboardingen riktigt bra? När man har lyckats med, känner att man lyckats med en onboarding. Så att återigen till effektivisering, att liksom, ja men kunna följa upp på sina processer och det man gör liksom.
Mm. Har ni en offboarding också eller?
Japp.
Ni har det? Ja.
Ja, men det har vi behövt ha också. Liksom i
ni sparkar ut dem bara.
Exakt. Nej, men så att det är jätteviktigt, och det är också att man lär sig med tiden att det kan se väldigt olika ut. Så att jag tror att en och samma offboarding funkar inte alla tillfällen heller. Men göra det på ett personligt sätt. Sen är det säkert lättare för oss som är lite mindre företag än större företag. Då kanske man behöver ha en och samma process som man jobbar med liksom hela tiden också.
Mm. Ja, men det var bra tips just kring företagskultur och hur man bygger den. Administration.
Mm.
Och här tänker jag, vi kan ta ett exempel med en person som kanske är egen företagare eller har ett litet team och behöver göra mycket. För att om du är ett stort bolag, då har du det lite sats i system. Men jag tänker för de som lyssnar som kanske är egenföretagare eller driver en liten firma. Vad har du för tips där? Som du har sett när du liksom möter kunder där de sådär fastnar.
Mm. Jag tror att det svåraste är liksom att komma igång med det också. Mm. Det kan kännas väldigt stort. Och vissa tänker att nu ska jag automatisera hela min verksamhet och göra så effektivt som möjligt från dag ett.
Mm.
Men jag tror det snarare handlar om att göra små saker hela tiden och liksom ha det i bakhuvudet. Så till att börja med, om man är liksom egen företagare och man är ju mest begränsad av sin egna tid, ha väl koll och struktur i, ja men var lägger jag min tid? Tillför jag mest värde eller kan det göras externt eller liksom automatiseras eller effektiviseras också? Så att jag tror att bara man börjar mäta sin egen tid och liksom se det som en resurs, så kommer man en lång väg på en lång bit på vägen.
Just det.
Och börja se, ja men här, den här grejen ska jag plocka bort från mig själv liksom.
Mm.
På ett sätt eller annat.
Mm. Och hur ställer du dig till liksom kopplingar med mail, kalender, tasks och liksom, har du något tips där som du ser funkar för företag?
Generellt liksom, jag tror det är bra att ha liksom, när man ska automatisera och liksom koppla samman massa saker. Man vill ju att allting ska prata med varandra och man har massa olika liksom, system. Mm. Men att ha en bibel eller liksom single source of truth är viktigt också när man börjar med sånt här. Annars så, liksom, så man har ett system där man har all kunddata och sen så pratar allt med det till exempel. Det är mycket bättre än att ha massa öar med, här har jag massa information, här är massa. Och sen så när man ska följa upp på det, och då behöver jag gå och kolla på varje ö. Liksom. Mm. Det är svårare att följa upp på.
Just det, klassiska. Ha olika saker på olika ställen.
Ja, precis.
Mm. Precis, vi har gått igenom lite företagskultur och administration. Hur är det med marknadsföring då?
Där händer ju väldigt mycket på liksom, AI-fronten. Mm. Marknadsföring också finns. Nu finns det ju jättemycket verktyg för att liksom producera content och liksom producera innehåll, text, bild och video.
Mm.
Så det är ju jättehäftigt att följa den utvecklingen. Samtidigt som jag tror återigen det viktigaste inom marknadsföring också är att sätta i system. Om jag lägger en krona i den här kampanjen, hur kan jag följa den kronan och vad den genererar? Är A och O, för att hittar man en ROI på det så kan man ju skala upp det också på sikt.
Och hur kan man se den? Alltså om jag bara nu lite så här slarvigt säger att om jag gör en Instagram-post för mitt företag, hur kan jag se vad den genererar?
Finns det ju jättemånga verktyg för det. Vi jobbar med Triggerbee till exempel, som är ett svenskt företag. Mm. Jag sitter här i Stockholm också. För att kunna liksom, tracka på rätt sätt och då dra nytta av den sen. Så att man ser att om man går man in på den här länken, då blir man liksom identifierad och man kan följa kundresan från att man får se en annons till exempel.
Just det.
Så det är väldigt, om man får namedroppa lite.
Mm. Ja, precis. Ja, får de lite
det blir reklamat. Lite mer handfast. Ja. Liksom. Ja. Men jag tror det viktiga är att liksom komma igång med.
Ja. Nej, för det vet jag att många enskilda coacher eller av egenföretagare som inte har en marknadsbudget sådär, utan mer försöker överleva. Att de, men hur vet jag att allt det här jag gör på Instagram genererar någonting?
Mm.
Och där kan många liksom marknadskonsulter säga så här, ja men det handlar bara om kontinuitet och sådär, men det är ju så viktigt att känna att man får det här ROI tidigt liksom, och man har inte det tålamodet som ett stort bolag kanske har.
Nej, precis. Men det är samtidigt som du säger, branding och liksom varumärket, det är ju extremt viktigt det också. Men det är lite mer mjuka delar också och svårare att mäta. Liksom, speciellt när man precis ska komma igång med.
Mm. Och sen har vi sälj då, som ni jobbar primärt med kan man säga, på Leadpilot. Och om vi tar det här exemplet igen då, att det är ett lite mindre bolag, eller säg 10 anställda.
Mm.
Hur skulle du sätta upp, säg att ni har en digital tjänst som man säljer då. Hur skulle du börja tänka i stegen kring försäljning?
Mm. Vi träffar ju många kunder som är precis i fasen att man kommer med någon ny tjänst eller produkt. Eller man sitter kanske med något Excel-dokument som är en kundlista.
Och alla är bäst i världen.
Exakt. Och det är ganska svårt att liksom göra saker av det. Man vill ju kanske samla det i ett CRM. Så, något CRM-system. Det finns ju supermånga.
Mm.
Och det är först då man kanske kan koppla på fler saker ovanpå också. För att ta vara på den här datan än att det ligger i ett Excel-dokument. Så det skulle väl vara liksom första steget.
Mm. Samla allt.
Ja, men samla det på ett samma ställe och liksom kunna samarbeta i samma data.
Mm. Och om man tänker själva liksom kontaktskapandet med kunden. Vi har gått från kalla samtal och dörrknackning och liksom sådär. För ert sätt är lite då mer att man kan få den här kvaliteten men också nå många.
Mm.
Men hur skulle du tänka då för det här företaget? Vad kan vara viktigt att lägga krut på?
Jag tror det är viktigt att liksom använda alla verktyg i verktygslådan också. Mm. Det vi gör är ett komplement till det man gör annars också. Men samtidigt som man sitter på ett möte så kan man liksom hitta personer och ta kontakt med dem. Och samma gäller ju med liksom all automatisering man sätter upp, att det kan hjälpa till samtidigt som man gör annat också. Jag tror att det man ska tänka också är att man vill ju vara en enabler för liksom säljare och säljteamet. Mm. Mm. Det sista man vill sitta med som säljare när man har ett bra flow är liksom administration.
Mm.
Nu måste jag sitta och skapa den här dealen eller liksom lägga det här avtalet. mycket av sånt, att kunna göra det åt säljare. Dels det blir mycket trevligare vardag för att man inte behöver sitta med så mycket admin, och man kan fokusera på det som är viktigt och som har stöd för framförallt så här, ja men man kan ha mycket i huvudet som säljare. Ja, jag har följt upp på den här kunden och den här avtalet skickade jag för 2 veckor sedan. Då är det dags att följa upp också. Mm. Sådana saker som man håller i huvudet annars, liksom ha påminnelser, ha liksom stöd som fångar upp det. Det ger också en trygghet som säljare att jag kommer till jobbet, jag kan se vad jag ska göra och är det någonting jag har glömt bort, nej men då har jag någonting som fångar upp det också. Så att det är väl speciellt i sälj att ha system som liksom fångar upp det.
Mm. Och där kan jag med egen erfarenhet säga att hur viktigt det är att fullfölja. Till exempel jag har kört det Google Task, alltså komplement till kalendern. Och tyckte liksom första veckorna, det här är skitbra. Och jag, som du säger, jag vet vad jag ska göra den här veckan, nästa vecka och om ett halvår. Jag kan sätta upp liksom sådär uppgifter. Och så känner jag efter så här en månad att jag börjar gå tillbaka till att lägga in i kalendern istället. Mm. Alltså som att jag blockar, fast det är uppgifter. Så att de ska inte ligga i kalendern liksom. Så att det är väl, jag vet inte, vissa säger 66 dagar och vissa säger 6 veckor. Alltså det, men just det här att när det tar emot och man vill gå in i, det är ju bara kopplat till träningsvanor eller kostvanor eller vad som helst. Att det är liksom... Ja, och det har man ju hört förut, just den sägningen, men att det är viktigt att fullfölja den. Om man nu har köpt ett CRM-system som man använder eller ett sätt att påminna sig själv.
Det är precis, det är dels att bygga en vana, men jag tror också att ibland kan man få lite så här, ja men nu ska jag göra allt det här, nu ska jag börja skriva in, ja men lägga in tasks eller vad som helst. Men att det i sig skapar, det tar tid. Så att man inte bara, nu ska vi göra alla de här processerna för att det är jättebra sen. Men att där och då tar det jättemycket tid.
Just det.
Att det blir lite manuellt jobb också.
Ja, just det. Ja, precis.
Så att då drar man sig för det kanske också. Det är svårt att bygga en vana då.
Ja. Människan är lat.
Det är bara, hitta kortaste vägen.
Ja. Jag tänkte vi ska gå in lite på, finns det några myter kring automatisering?
Ja, eller liksom finns ju lite myter och liksom sånt man brukar prata om. Och det som dyker upp ofta är ju så här, ja men jag ska automatisera allt. Och det är många som går in med den inställningen. Men det finns också saker som man kanske inte ska automatisera eller liksom använda AI för. Och jag tror det är en ganska sund fråga att ha i bakhuvudet också när man jobbar mycket med det här. Men var ska jag inte ta bort den liksom personliga kontakten? Och var är det värt att jag lägger min tid? Så att, ett exempel är liksom när man kollar på sin kundresa. Att men nu ska jag automatisera hela kundresan. Men det kanske finns delar i kundresan där det är extremt viktigt. Där du är personlig och liksom, lägger din tid. Som man inte ska automatisera. Och samma sak med AI också. Där kanske det blir en lite större fråga av liksom moral och etik också. Vad ska man inte använda det för?
Ja, vad har du för svar på det då?
Väldigt stor fråga tror jag.
Ja.
men generellt, alltså jag känner med AI nu också att det är många saker som fortfarande är i sin linda. Som producerar video, klonar sig själv i en avatar och liksom... Mycket nu är att inte använda det för att liksom lura på något sätt, tror jag. För annars så kan folk, att man känner sig lurad. Men att man är tydlig med när man använder AI också. Och gör det på ett skämtsamt sätt, tror jag också. För så är det, ju liksom med en ny teknologi att man får introducera på ett mjukt sätt. Liksom. Så det är sådär, när man börjar gå på gränsen till att man känner att man lurar folk med det, så bör man tänka en extra gång också, tror jag.
Jo, jag tänkte att vi också skulle gå in på samarbete med Framgångsakademin. Och ni gick ju våra kurser där i början. Har du något minne från de kurserna? Och jobbar ni mycket med utbildning för medarbetarna?
Ja, precis. Vi har använt det ett tag och liksom, jag tycker det är jättebra för att man kan ta lite tid och liksom sitta sig fokuserat och utbilda sig. Så att det vi har är att man avsätter liksom tid i veckan för utbildningssyfte. Liksom. Mm. Och för det är lätt att det blir mycket under onboardingen. Utbildningen sen är man klar. Mm. Men att man har det liksom kontinuerligt också tror jag är viktigt. Att man avsätter en viss tid i veckan också.
Mm.
Och sen har liksom utvecklingsplaner med anställda.
Just det.
Som ja, men, blir lite, vad ska jag sitta med de här tiderna?
Mm.
På sikt också.
Sitter och man själv då? Liksom, eller?
Ja, förlåt. Det kan vara både och. Eller saker som man ska utmana sig i. Liksom, eller projekt man ska anta.
Mm.
Så att det är inte bara sitta själv heller.
Mm. Men har Framgångsakademin hjälpt er skulle du säga?
Ja, men det skulle jag säga. Så det har varit jättemycket bra.
Mm. Är det någonting mer du vill lägga till? Vi har ju pratat om entreprenörskap, effektivisering, automatisering.
Mm.
Och lite kort AI också, som en bonus. Är det någonting du vill lägga till i samtalet till lyssnarna?
Jag vet inte, det är väl, blir väl lite mer så allmänna råd liksom, när man ska komma igång med det. Och det är väl här som jag nämnde att börja tänka i liksom, tidsåtgång och lägga värde i all tid. Det är lättare så här, om man jobbar som konsult att man räknar timmar. Men om man är i en verksamhet som inte räknar timmar på samma sätt för att det är det man fakturerar på, börja räkna så ändå för att det är ju en resurs som allting annat.
Just det, tänk timmar men ta inte betalt i timmar.
Ja, men det behöver inte alltid vara så. Liksom. Men man ska värdera sin tid och sina anställdas tid. Liksom. Ja. Lägger man tid på rätt saker.
Mm. Ja, stort tack för att du kom förbi och pratade om automatisering och effektivisering. Och om man vill nå dig så kan man göra via Leadpilot. Det finns kontaktuppgifter.
Yes, det finns det.
Härligt.
Direkt på hemsidan.
Mm, härligt. Stort tack för att du kom.
Tack så jättemycket.
Stort tack för att du valde att lägga din tid på att lyssna på det här poddavsnittet. Och jag vill tipsa dig om att du fortfarande har 20% rabatt på framgangsakademin.se. Ha en fortsatt härlig dag.